Nu blir det filosofiska frågor från er lyssnare. Vilka blir vi när känslor förklaras med biologi? Det heter att kunskap är makt, men stämmer det? Går det att vara objektiv? Och är bokens värld också ett slags verklighet? Det här är Filosofiska rummet med Fråga filosofen. Och jag säger välkommen till vår filosoftrio Jonna Bornemark, Lyra Ekström Lindbäck och Torbjörn Tännsjö. Välkomna hit.
Tack så mycket. Tack.
När jag tänkte på er här om dagen så kom jag att tänka på en annan trio, eftersom jag ju ser er som en trio nu. Grenoli, säger det någonting?
Ja, men jag är tillräckligt gammal för att känna till denna trio.
Exakt. Generationsfråga eller kanske bildningsfråga, jag vet inte. Fotbollstrion Gunnar Gren, Gunnar Nordahl och Nisse Lidholm som gjorde succé i Milan på 50-talet. De kallades ju för Grenoli.
Och vem av oss är vem då?
Nej, men ni blir Täboli. Ni börjar kanske känna er som en inarbetad trio.
Mer och mer att vi känner oss längre och längre ifrån varandra, ju mer vi får klargöra våra åsikter kanske.
Och tydligare och tydligare.
Okej, till arbetet då. Första frågan kommer från Niklas Karlsson i Stockholm som skriver: för något år sedan fick jag under ett terapisamtal höra att det jag känner bara är känslor. Underförstått alltså ofarliga biokemiska processer som kan förklaras och förmodligen medicineras. Även om jag både förstår och accepterar att det ligger till på det viset, fick det mig knappast att må bättre. Däremot väckte det frågor om vad som händer med vår syn på människan när förklaringsmodeller från evolutionsbiologi och neurovetenskap vinner mark. Riskerar vi att förlora något i förståelsen av vad det innebär att vara människa? Lyra.
Ja, först vill jag bara säga att jag hoppas att Niklas har bytt terapeut vid det här laget. För det verkar inte som att de klickade riktigt. Nej, men jag tänker att nyckelordet här är förklaringsmodeller. Alltså när vetenskapen används som förklaringsmodeller så blir den någonting annat än en vetenskap. Och idag finns det en sorts blind tilltro på framförallt medicinska förklaringsmodeller utan att man granskar de här närmare. Utan det överlåter man då till experterna. Men experterna håller ju inte med varandra i särskilt hög utsträckning. Och särskilt då inte när det kommer till antidepressiv medicin. Om man kan medicinera bort sina känslor. För man vet inte exakt hur eller ens varför eller om antidepressiv medicin fungerar. Den här liksom hypotesen om kemisk obalans hörs man ofta citerad både av liksom psykologer och läkare och allmänheten. Men den var ju bara en del av en framgångsrik PR-kampanj från läkemedelsföretagen. Man har aldrig lyckats hitta någon kemisk obalans i kroppen som tyder på depression. Man ville liksom med den här frasen så ville man distansera de antidepressiva läkemedlen från valium och amfetamin och alla sådana läkemedel som också hamnat i knarkfacket. För att istället säga att det är något fel i kroppen som vi, den här medicinen liksom, på ett specialiserat sätt åtgärda. Det handlar inte liksom om att man tar en medicin som trubbar av ens känslighet. Vilket viss forskning tyder på att det faktiskt är det man gör. Och det är inte jättestor skillnad mellan att ta antidepp och ta sockerpiller heller, ska jag säga. Alltså placeboeffekten är enorm i depressionsstudier. Så där behöver man kolla närmare på förklaringsmodellerna. Annars tycker jag inte att det finns något som säger att vetenskapliga upptäckter gör vår bild av människan mindre komplex. Men man behöver ju fortfarande filosofer som engagerar sig i att förstå och tolka och omtolka de här vetenskapliga upptäckterna. Och inom den analytiska filosofin så har man ju intresserat sig för neurovetenskap i ganska hög utsträckning. Men inom kontinentalfilosofin som historiskt sett är mer intresserad av att beskriva människan som en komplex helhet, skulle jag säga, så finns det bara ett fåtal filosofer som har sysslat med neurovetenskap. En av dem är den franska filosofen Catherine Malabou som jag har faktiskt haft äran att få studera under. Och hon har intresserat sig för begreppet neuroplasticitet, hjärnans förmåga att omforma sig själv. Hon har också sysslat en del med epigenetik och sådär och är intresserad av att försöka mot motbevisa den här idén om bioskroppen som passiv materia, den här dualistiska idén, och liksom den mänskliga själen eller viljan eller medvetandet som någonting annat. Utan hon omdefinierar till exempel biomakt som någonting som finns i bios självt och så vidare. Så det är mitt tips till Niklas, mitt lästips till Niklas, om han vill gräva vidare i det här.
Jag kan bara säga bara kort epigenetik, att det handlar om att man kan påverka genernas uttryck.
Ja, att DNA inte är ödet. Alltså på sätt och vis är det ju det, men vad är i så fall ödet, måste man fråga sig. För epigenetik handlar om liksom hur DNA förändras eller kopplas, delar av DNA-sekvensen kopplas på och av beroende på olika typer av livsomständigheter, erfarenheter, men kanske också fri vilja. Vem vet, liksom. Annars skulle ju enäggstvillingar vara samma person. Och det är de ju inte. Så uppenbarligen så händer det någonting med vårt DNA som inte bara är programmering, så att säga.
Jag håller faktiskt med om allt.
Men Jonna!
Ja, jag vet inte riktigt vad som har hänt med mig. Men jag skulle vilja förstås lägga till en sak. Och det är liksom hur vi ser på människan. I den här typen av vetenskap, och när du säger vetenskap här så är det ju framförallt naturvetenskapliga perspektiv. Och det är det som tas upp, evolutionsbiologi och neurovetenskap. Och det innebär ju att vi sätter oss själva som ett objekt. Vi sätter dessutom vår kropp, hjärnan, som ett objekt och tittar på det så att säga utifrån. Vi kan ju lära oss jättemycket om kroppen som objekt, förstås. Det är inte så att det inte finns kunskap där. Men det gör ju att vi aldrig ser den där blicken som ser. Subjektiviteten själv, erfarandet. För när vi sätter det som ett objekt, ja, då har vi kastat ut oss ur oss själva och tittar på det. Så subjektiviteten, erfarandet, det är ju delar av det mänskliga sättet och det levande sättet att fungera på, som vi kanske når bättre genom filosofi, genom teologi, genom självreflektion, genom poesi. Och det här är också fält som går att odla, som går att inte skapa då den typen av kunskap som man gör i naturvetenskapen, men en annan typ av kunskap och en annan typ av tillgång till vad det är att vara människa.
Ja, för jag tänker, det är ju det som är frågan här från Niklas. Att riskerar vi något i förståelsen av vad det innebär att vara människa? Vad är det vi riskerar i? För ni verkar ju tycka att det finns problem helt enkelt med, de här, med det här synsättet som har fått uttryck hos terapeuten. Så vad är det han...
Inte oväntat så ser jag inget motsatsförhållande här överhuvudtaget. Alltså, jag tror att det är oerhört berikande. Jag menar, om vi inte tänker oss en materialism som är eliminativ, att vi påstår att det inte finns känslor och så vidare, för det verkar galenskap, utan det finns något som förklarar så att säga känslorna och ligger under dem, kanske till och med konstituerar dem och så, men de är en realitet. Ja, då är det oerhört intressant tycker jag att få veta mer hur vi har fått dem till exempel. Och bara ta den detalj som jag har intresserat mig mycket för som analytisk filosof och moralfilosof. Våra moraliska intuitioner, våra reaktioner inför moraliska dilemman och så. Där har man gjort omfattande studier, både socialpsykologiska studier och magnetavbildning av hjärnor så man kan se vilka delar som aktiveras när vi fäller vilka omdömen. Och då tror jag att det är en klok strategi nu om vi vill testa tillförlitligheten hos våra känslomässiga inställningar. Att lära oss mer om varför vi har dem. Och vissa kanske då försvinner när vi förstår varför vi har dem. Och andra kanske förstärks om vi kan se dem som någon sorts evidens i det moralfilosofiska laboratoriet när vi diskuterar vad som är rätt eller fel. Så att jag ser det här som en enormt rik källa att ösa om vi vill utveckla vårt känsloliv och bli bättre på att vara människor.
Jag håller med dig, Torbjörn. Det finns verkligen ingen anledning att liksom skjuta ifrån sig kunskap. Men det finns också en tendens att lite snabbt hoppa till slutsatser i att så här, nu händer det här i hjärnan, då har vi bevisat att det här är det här och så vidare. Och när man granskar flera av de här studierna närmare så visar sig många av de hypoteser som man tidigare haft, till exempel så här, det här är den här neuronen eller det här... den här aktiviteten i hjärnan motsvarar det här och sådär, inte riktigt vara otvetydigt bevisat.
Och om man hela tiden tänker att kunskap kommer genom att vi gör oss själva till ett objekt som vi tittar på, på distans och utifrån. Om vi gör det för mycket så, och tänker att det bara är det sättet som vi skapar kunskap på, då finns en väldigt stor risk som jag tycker att den här frågan andas. Och det är ju att mina egna upplevelser är liksom sekundära. De är inte riktigt på riktigt, utan det riktiga är hur någonting ser ut i en magnetröntgen till exempel. Och det är där jag tänker att, nej men vänta nu, här finns faktiskt någonting farligt i att vi förstår oss själva bara som det. Och därmed tappar förmågan att till exempel vara i och känna våra egna känslor och ta dem på allvar, att de säger någonting. Det betyder ju inte att vi inte också behöver träna oss på att skapa distans från våra känslor och se på dem från lite avstånd. Men även det görs ju med en annan typ av känsla, en annan stämning. Så att det här liksom växlandet och förmågan att vara både objekt och subjekt för oss själva, jag tänker att den balansen får man inte tappa. Då blir det ett väldigt fattigt och farligt människobegrepp.
Lyra, du som dissade terapeuten här, vad hade ett bättre svar från terapeuten varit än att det Niklas känner bara är känslor?
Jag tror framförallt att framgångsrik psykoterapi alltid måste bestå i en god relation mellan terapeut och patient. Och det verkar ju verkligen inte som att de har. Jag tror att väldigt många kan bli hjälpta av att få sina känslor satta i kontext och kanske också satta på sin plats i någon bemärkelse. Det finns ett citat av den kanadensiska författaren Sheila Hetty som jag återkommit till mycket under det senaste året, och det är något i stil med: vi har gjort en otjänst genom att få lära oss att det vi skulle vara autentiska mot är våra känslor, när vi själva verket borde vara autentiska mot våra värden och våra värderingar. Så jag tror att det finns en poäng med att känslorna är tillfälligt förbidragande tillstånd, och det finns andra saker i att vara människa som är viktiga. Men man kan också bli hjälpt av att förstå saker som hormoncykeln hos kvinnor till exempel. Vad är det som händer när mina känslotillstånd förändras under PMS? Det betyder inte att de annorlunda känslotillstånden är avvikande och fel. De kan lära oss väldigt mycket ibland. Men man kan bli hjälpt av att förstå vad som händer i kroppen.
Nej, men som sagt, att förhålla sig till känslorna är supernyttigt. Men jag tycker jag träffar ganska ofta också människor som har trängt undan sina känslor, och då ligger de som monster i en garderob och man vågar aldrig öppna på den dörren, och sen öppnas den dörren ibland och så blir man överväldigad av det, och så nej men det där är bara känslor, jag ska sätta mig över dem, jag ska inte ha dem, och så trycker jag in dem i den där garderoben. Och då tänker jag att en terapis uppgift är att lära sig att liksom se, vara i, förhålla sig till de där känslorna, hålla den där garderobsdörren öppen.
Det får vara första svaret, eller svaret på första frågan rättare sagt, i Fråga filosofen med Jonna Bornemark, Lyra Ekström Lindbäck och Torbjörn Tännsjö. Frans i Södertälje undrar vad ni som intellektuella tänker om ert inflytande i världen. Om man tittar på hur det ser ut idag så blir ju världen inte bättre, snarare sämre. Varför lyckas inte världens lärosäten att göra världen bättre med tanke på all kunskap som finns samlad på våra universitet? Man brukar säga att kunskap är makt, men är den verkligen det? Frågar Frans. Torbjörn, vad säger du?
Det där är någon sorts citat från Francis Bacon som brukar anföras, att kunskap är makt. I en enkel mening så är det nog sant helt enkelt. Jag tror att Bacon i så fall tänkte att om du har kunskap så kan du individuellt styra ditt liv och leva ditt liv bättre än om du är okunnig. Och då handlar det både om praktisk kunskap förstås, hur man bygger ett hus, hur man får mat för dagen och så. Men i ett allt mer civiliserat samhälle blir det mer och mer en fråga om teoretisk kunskap också, som är nödvändig för att man ska leva väl. Och den som inte kan skilja mellan giftig mat och näringsrik mat dukar ju helt enkelt under. Så att det är verkligen väsentligt med kunskap på det sättet. Men frågeställaren syftar väl på någonting lite större och mer än bara den där förmågan att individuellt styra sitt liv och lyckas överleva och leva väl, utan det är någon tanke då om att intellektuella har en speciell roll i världen och på något vis ska kunna styra och ställa saker och ting till det bättre. Och så verkar det inte som om vi vid universitet eller vi intellektuella lyckas göra detta. Och vad är då felet? Är kanske inte kunskap makt? Alltså jag tror att det finns en väldigt enkel förklaring till att det ser ut som det gör. Och det är att kunskap, den här typen av ansamlad i universitetsvärld och annan intellektuell sammanhang, kunskap, den är nödvändig för att förändra världen, men den är inte tillräcklig. Mm. Det behövs någon agent som man knyter an till med den här kunskapen. Jag har genomlevt två såna här omvälvande perioder. Min gamla 68-generation fick oss att upptäcka tredje världen. Nya fakta blev uppenbara och världen förändrades på många sätt. Varför? Därför att när Sartre och Bertrand Russell och andra intellektuella protesterade mot USAs folkmord i Indokina och så, budskapet bars fram av en hel ungdomsgeneration som en rörelse som bar fram det. Nästa stora omvälvning var den nyliberala omställningen. Där var det mycket ekonomer, Chicago-ekonomer som pratade om marknadens överlägsenhet, om frihandels välsignelsebringande effekter genom komparativa fördelar och sånt som de talade om. Här fanns också filosofer med som Robert Nozick, annars var det mest ekonomer som Milton Friedman och sådana som producerade kunskapen, och den bars fram då av mäktiga ekonomiska intressen som kunde använda den här kunskapen till att förändra världen. Vi vet hur det gick och vi kan tycka vad vi vill om resultatet, men det är ett bra exempel på att kunskap gav makt åt politiker och ekonomiska intressen. Och sen är det väl den här situationen idag, då tänker man kanske framförallt på klimatfrågan nu. Och det finns så mycket kunskap idag och ändå gör vi ju ingenting. Så varför? Ja, problemet tror jag är här att det finns ingen sån rörelse att knyta an till, i varje fall inte idag, det fanns en gång. Det är ett globalt problem, det finns inga globala politiska institutioner, varje regering värnar om sitt eget bästa. Så att det är en skriande kontrast här mellan all den kunskap som finns och allt som borde kunna göras. Men förklaringen, den enkla förklaringen är att kunskap är inte makt, kunskap är en nödvändig betingelse för makt men inte en tillräcklig. Mm.
Ja, jag skulle kunna fortsätta på det spåret och säga varför det inte så att säga funkar idag, eller kunskapen inte räcker idag om vi håller kvar i klimatfrågan. Så är det för att vi är vår egen fiende. Och jag tänker att kunskap i termer av fakta, i termer av nya perspektiv, måste alltid drivas också av någon typ av emotion. Av någon typ, kanske inte tillfälligt fladdrande känsla, utan just de där typen av djupliggande emotioner som också formuleras som värderingar, som riktning, som säger vad som är viktigt. Och det som är så svårt att hantera i klimatförändringarna är att det är vi som är problemet. Människan är liksom organiserad på så sätt att det är mycket lättare när fienden är någon annan och någon annanstans. Den är där borta och jag kan kämpa, och den här kunskapen, de här perspektiven ger mig en massa kraft. Och kunskapen precis gör att jag får syn på nya saker. Här har vi sån kunskap, men det är inte bara de där borta som måste ändra sig. Det är jag, det är min kultur, och då blir det väldigt mycket svårare. Men jag skulle också säga att varje förändring och varje sån här omställning så krävs det någon typ av liering mellan någon typ av kunskap eller perspektiv som fördjupas, om det ska sitta riktigt djupt, och emotionerna. Så båda sidorna behövs. Jag skulle säga att ja, kunskap är makt, men det är inte det enda som ger makt.
Om jag ska fortsätta på Torbjörns eleganta historieskrivning, så har den här frågan nyligen kommit upp också i diskussioner om AI. Och om AIs intelligens eller kunskap automatiskt implicerar att AI kan få makt då över världen. Och då blir frågan liksom, måste AI kunna kontrollera produktionsmedlen i så fall? Och våldskapitalet, man använder väldigt mycket AI i militären idag, och den utvecklingen sker ofta liksom bakom lyckta dörrar. Så det är en jätteintressant och skrämmande fråga. Men det mesta tyder på att AI faktiskt inte har den makten och kanske inte kommer att få den makten. För intellektuella framsteg innebär inte automatiskt att världen förändras på en natt. Liksom. Om man ser på utvecklingen av covid-vaccinen till exempel, så tog det typ en vecka att ta fram dem. Och så sen tog det ett år innan man kunde rulla ut dem på grund av olika liksom, verifikationssystem och instruktioner och sådär som man har på plats för att förhindra just den typen av liksom, plötsliga intellektuella maktövertaganden, eller vad man nu ska säga, teoretiska maktövertaganden. Saker måste testas mot praktiken, och det finns etablerade institutioner med makt som förhindrar. Och det är också av godo i vissa fall. Sen frågan om kunskap och makt tycker jag, när det kommer till bildning, också blir intressant i relation till AI och de algoritmer som styr informationsflödena vi får av världen i allt högre utsträckning. För det krävs att man har förmågan till ett kritiskt tänkande för att sätta dem i kontext. Och där blir de bildades och de intellektuellas ansvar aktualiserat på ett helt nytt sätt än tidigare.
Alltså, jag är uppväxt, tänker jag, med det här uttrycket att kunskap är makt. Men jag tycker inte att man hör det lika ofta idag. Har det blivit omodernt? Vad säger du, Torbjörn, ja, men som har kanske, längst perspektiv?
Jag nämnde ju nu ett av de här stora globala hoten, klimathotet. Lyra tar upp AI-hotet, som ju på olika sätt kan också tänkas vara ett existentiellt hot mot oss. Och så har vi det tredje hotet, kärnvapenhotet. Och alla de här hänger ju samman med att vi lever i en fragmenterad värld med olika nationalstater som försöker skaffa sig makt över dessa våldsinstrument, eller som låter bli att göra någonting åt klimatfrågan. Men återigen, jag menar, alla dessa stora hot som tornar upp sig, det känns kanske lite naivt idag att säga bara att kunskapen ska liksom kunna som sådan betvinga dem, att vi som ser oss som intellektuella som ska ha en röst att bringa ut i världen då, eller jobba vid universitet eller så, som sitter på kunskaper. Man har väl en kanske mer påtvingad ödmjuk roll idag, att man inser att vi har inte den makten, utan den finns på annat håll i samhället.
Ja, vi kan ju konstatera då, Frans, att kunskapens makt är begränsad. I Fråga filosofen med Jonna Bornemark, Lyra Ekström Lindbäck och Torbjörn Tännsjö. Nästa fråga handlar om gränsen mellan objektivitet och subjektivitet och kommer från Peter. Kan en människa uttrycka sig eller uttala sig objektivt när allt han eller hon säger kommer från hens egna erfarenheter, kunskaper, troshållning och uppfostran med mera? Ibland kan jag kanske känna mig lite objektiv när jag har tänkt och uttryckt mig om något som jag har erfarenhet av och känner att det är rätt. Men frågan är, kan man undvika att uttrycka sig subjektivt? Jonna.
Det här tycker jag är en jätteviktig fråga som är grundad i några av liksom kunskapsteorins allra djupaste lager. Och en central fråga som vi behöver gå till botten med, eller i alla fall pilla lite på, är ju frågan vad dels objektiv betyder och vad subjektiv betyder. Och vi har någon sorts idé idag där objektiv betyder världen i sig, bortanför alla erfarenheter. Eller är det någon sorts summa av alla erfarenheter? I vilket fall så blir den här idén om den här världen i sig bortanför mitt erfarande, det blir någonting fullständigt otillgängligt. Framförallt om det inte ens är summan av alla erfarenheter, utan någonting som ligger bortanför erfarande. Vad har det för relation till språket, till exempel? Och den här liksom typen av att börja fundera på vad objektivitet egentligen betyder, betyder ju inte att det inte finns sånt som fakta. Och då tänker jag, vad är ett fakta? Jo, men det är när vi är överens om ett begrepp. Om vi är överens om vad begreppet stol innebär, ja, men då finns det ett objektivt faktum om hur många stolar det finns i det här rummet som vi sitter i just nu. Vi måste liksom ha gemensamma definitioner. Och när vi har det, ja, men då kan vi räkna hur många stolar det finns. Och då spelar det ingen roll vem som gör det eller hur, utan då är det ett objektivt faktum att nu finns det 7 stolar i det här rummet. Det är därför frågor som till exempel finns Gud aldrig kan bli ett objektivt faktum. Varken att Gud finns eller inte finns. För vi är verkligen inte överens om definitionen.
Men menar du att om alla tänkte att Gud, alla tror att Gud finns, då skulle det vara ett faktum?
Nej, men om vi var helt överens om definitionen av vad Gud är, då skulle vi kunna undersöka om det finns eller inte finns. Och språk bär ju liksom alltid subjektivitet. Vad är subjektivitet då? Här är det ju väldigt ofta så att vi tänker på subjektivitet som någon sorts godtyckligt tyckande. Jag bara känner att det är på ett visst sätt och jag struntar i vad du säger och det är en åsikt och så. Men subjektivitet är ju det vi i grunden har. nämligen att vi är erfarande, förnimmande varelser. Och alla levande är just en liksom, subjektiv rörelse. Så det är ju basen för all objektivitet. Och som subjekt så har vi också den här förmågan då att formulera kunskap och fånga upp vad som är viktigt, vilken kunskap som är viktig, vart vi är på väg. Så här är ju frågan, kan man undvika att uttrycka sig subjektivt? Men frågan är, bör vi undvika? Ska vi inte alls vara subjekt? För vi vill så gärna bara luta oss i den här neutrala objektiviteten och på att liksom vara säkra. Men det tänker jag är fullständigt omöjligt. För i grund och botten så är det vi kan göra är att odla en subjektivitet. Att bli bättre på att vara subjekt. Vad är det vi är rädda för i ordet att vara subjektiv? Jo, men det är också att vara fastlåst i sitt eget perspektiv och sin egen åsikt. Och inte kunna ta in fakta eller kunna ta in kunskap som säger emot mig. Och det är någon sorts rigiditet.
Jonna, då tolkar jag dig som att nej, man kan inte undvika att uttrycka sig subjektivt.
Man behöver inte falla in i någon sorts godtyckligt tyckande. Det kan vi undvika. Men att vara ett subjekt, det kan vi aldrig undvika.
Den där enkla frågan som ställs, kan man undvika att uttrycka sig subjektivt? Det tycker jag man kan och borde göra oftare egentligen. Det är någon sorts mode idag att uttrycka sig. Så, inte minst bland mina analytisk-filosofiska kollegor. Mm. De säger inte att det står ett bord här, de säger it seems to me att det står ett bord här. Det tycks mig stå ett bord. Och man säger jag tänker att och så vidare. Istället för att göra påståenden om verkligheten, en objektiv verklighet som jag i alla fall tänker mig finns oberoende av mig.
Du tänker det?
Jag tänker det, ja.
Men varför bör vi vara mer...
Ibland ska man också tala om sig själv, att beskriva sina egna inställningar och så. Men väldigt ofta så vinner man mer på att verkligen... Det är inte heller egentligen enklare att understödja att någonting tycks på ett visst sätt för mig än att säga att bevisa att det står ett bord framför mig. Det där att det tycks mig, det är en väldigt komplicerad utsaga om psykologi och annat. Det där robusta uttalandet om att det står ett bord framför mig är mycket enklare att verifiera egentligen också. Så att jag tror att det där modet att uttrycka sig subjektivt, som jag tycker är ett mode, jag tror att det har blivit vanligare. Hur ofta tänker man inte att till exempel, det är väl också en anglicism, men det är en språklig ohyra, men det är också ett uttryck för det där att man inte vill tala direkt om verkligheten. Sen finns det stora problem naturligtvis om det finns en verklighet oberoende av oss, eller om alla våra föreställningar om världen som vi har fått via våra sinnen och så vidare kan vara felaktiga, eller om våra utsagor egentligen handlar om den där summan av våra föreställningar som Jonna var inne på. Det är en djupt svår filosofisk fråga och det finns olika uppfattningar om den. Men som sagt, även de som tänker sig att världen på något vis är min föreställning säger ju som John att det finns fakta, det finns stolar och så vidare, även om de ytterst är föreställda. Men den där enkla frågan, kan man undvika att uttrycka sig subjektivt? Ja, ofta alltid kan man egentligen göra det och ofta borde man göra det.
Men det låter mer som ett språkråd här. Lyra, vad säger du? Ett
språkpolitiskt råd, ja.
Jag tror att Torbjörn har helt rätt i sin iakttagelse om att subjektiviteten är på modet, men jag tror också att det är ett mode som står i relation till en föreställning om en allmängiltig objektivitet som man är rädd för eller vill gardera sig för att bli dömd i relation till, och därför så garderar man sig genom att säga jag tänker, det är min uppfattning att, och så vidare. Men jag tror att Peter skulle vara mer hjälpt med att operera utifrån en annan gradskala. Inte en dikotomi mellan subjektivt och objektivt, men en gradskala mellan det subjektiva och det intersubjektiva, som är lite av det Jonna är inne på. Och det intersubjektiva är ju då språket till exempel, som vi delar mellan subjekt. Det är historia, det är liksom bildning, det är allt detta som vi delar mellan oss. Det är att samla in andras erfarenheter och andras perspektiv och låta det berika, och då kan det man säger anses ha lite större validitet. Utan att man nödvändigtvis behöver göra anspråk på objektivitet, för det tror jag är väldigt, väldigt svårt. Också i så här förment vetenskaplig objektivitet så är den typen av kunskap alltid förkroppsligad och alltid perspektivisk. Alltså man föreställer sig att ett fotografi visar någonting som det verkligen var, till exempel, utan att reflektera över den teknologi som är väldigt speciell och förkroppsligad. hur den har påverkat det man ser och så vidare.
Mm. Jag tror verkligen också att det här vändningen till subjektiva språkliga uttryck beror just på att vi inte vill liksom bara lägga världen under oss genom att säga det är så här, punkt. Utan öppna lite för att ja, men, så här ser jag det, det här är mitt perspektiv. Jag kan tycka att det faktiskt många gånger är rätt befriande. Jag skulle också bara vilja betona att det här med att uttrycka sig, alltså hela den här frågan så som den är formulerad här handlar ju i grund och botten också om språket. Och om hur språket förhåller sig till den omgivande världen. Jag vill bara peka ut att här öppnar vi ju nästa gigantiska filosofiska komplex av om språket är någonting som bara kan motsvara, korrespondera mot en annan värld, eller om språket är medskapande av världen, hur vi nu förstår den. Lika fullt så är det intressant med rädslan för att vara subjektiv. Och bara längtan efter att vara objektiv. Och i den känslan så uppfattar jag också att det finns en längtan att lämna över ansvaret lite grann till någon annan. Att inte behöva stå för den här liksom svajande lilla subjektet som vi människor är. Utan att få vara säker, att få vara trygg. Och en del har sagt att det är därför vi vänder oss till en gud. Jag skulle säga idag så finns det de som vänder sig till en AI. Ja, men AI kommer lösa de här problemen åt oss. Eller till en förälder. Tänk att vi verkligen kan fundera på vår längtan efter att lägga över ansvaret någon annanstans. Och tänk att vara subjektiv, att vara ett subjekt, är att ha sin egen uppfattning, att ta ansvar för sitt eget liv, att vara sin egen position och liksom ta den makt som det innebär att vara ett subjekt.
Så om du som lyssnar på det här, kanske Peter som ställde frågan, hungrar efter ännu mer diskussion om objektivitet, så kan jag rekommendera ett avsnitt av Filosofiska rummet som heter Kan journalistiken och forskningen vara objektivt? Ett objektivt bra avsnitt faktiskt. Nu är vi mitt uppe i Fråga filosofen med Jonna Bornemark, Lyra Ekström Lindbäck och Torbjörn Tännsjö. Karin i Örebro funderar över böckernas värld och skriver: när jag läser en riktigt bra författare, eller för all del en halvbra, så är det som att kliva in i en annan verklighet. Jag förstår ju att det är min fantasi som skapar den, men är det inte ändå en verklighet? Vad säger filosofin om detta? Lyra, vad säger du?
Ja, det här brukar ju då kallas för fiktionens epistemologi, och det är något som blev relativt stort inom analytisk filosofi på 70-talet och framåt också har man sysslat med det. Och epistemologi är då läran om kunskap, alltså då i det här fallet, vad är det vi vet när vi vet att något är fiktion? Vad kan vi lära oss från fiktionen? Fiktiva karaktärer finns ju inte på riktigt. Är fiktion därmed något helt overkligt? Varför bryr vi oss i så fall? En fråga som de analytiska filosoferna kanske borde ha ställt sig lite mer. För jag tror just det här engagemanget i fiktionen är nyckeln till varför fiktion betyder någonting för oss. Och hur ska man relatera den här overkliga världen till vår egen? Och det här är ju gett upphov då till, i mitt tycke i alla fall, ganska löjliga problemformuleringar som: kommer författare verkligen med påståenden, eller låtsas de bara påstå någonting? Känner teaterbesökare verkligen rädsla, eller låtsas de bara känna rädsla? Och sådär. Vi vet ju alla vad fiktion är. Alltså minsta barn vet det, liksom vi alla vet vad ett bord är, men många epistemologer har ändå sysslat med att fråga sig: hur vet jag att jag har ett bord framför mig? Och så vidare. Men det är inte alltid viktigt om något är bevisligen verkligt eller inte för att vi ska bry oss om det och hålla på med det. Och en filosof som heter Stanley Cavell har diskuterat det här problemet i andra riktningen, och han menar ju då att problemet med fiktion, det visar oss hur onaturligt epistemologi är. Att reducera vår erfarenhet av världen till ett intellektuellt problem på det här sättet, det är liksom inte fruktbart, det säger ingenting för oss om det mänskliga tillståndet. Jag skulle vilja också luta mig här mot en av de mest citerade definitionerna av fiktion, nämligen Coleridge's suspension of disbelief, suspensionen av misstro. Det vill säga att vi slutar att fråga oss vad som är verkligt när vi tar del av fiktion. Det är också för Coleridge en sorts förhöjd närvaro i det här begreppet. En förtrollning som bryter upp vårt vanemässiga varande i världen. Och jag skulle vilja hålla med Cavell om att fiktion är en inlevelseförmåga snarare än ett epistemologiskt problem. Och att en stor del av vår närvaro i livet inte utgår från en sån intellektuell uppskattning av verklighetsgrad. Men det finns samtidigt några avgörande epistemologiska skillnader och moraliska skillnader mellan vår inlevelse i fiktion och verkligheten. Som jag tycker att man behöver framhäva mer idag när det finns många till exempel inom den postkritiska traditionen som vill lyfta fram fiktion som nästan jämställt med verkligheten. Och det är ju att vi blir åskådare i fiktionen. Vi kan liksom inte inbegripa i det vi åser. Och det här är en jätteviktig distinktion. Jag menar, om vi ser Otello strypa Desdemona på en teaterscen, då kan vi inte störta upp och hindra det från att ske. Vi skulle bara liksom irritera skådespelarna något fruktansvärt. Otello kommer fortfarande strypa Desdemona. Och den här befrielsen från moraliskt ansvar ger ett väldigt stort välbehag. Vi befrias från skam, vi befrias från allt det jobbiga, allt ansvar, allt som det innebär att vara i den verkliga världen med andra människor. Och då kanske vi till och med låter liksom Otellos modiska svartsjuka bli vår egen, eller vi relaterar till den på ett sätt som vi inte... Vi får en djupare inlevelse helt enkelt i det här. Blir vi då liksom tränade i empati av fiktionen? Det har också blivit trendigt att säga. Jag tror inte att vi blir det, för i så fall så skulle pornografi kunna kallas för sexträning. Alltså det är just den här friheten från att vara närvarande med sig själv som är moraliskt intressant men också problematisk som fiktionen ger oss.
Jag tänker att människan är en varelse som är väldigt bra på att inte bara leva i ett nu här. Alltså vi har ju någon sorts sinnligt nu här med liksom alla sina intryck och som är just här, just nu, just liksom. Så specifikt. Men människan lever ganska lite i det där nuhäret och lever väldigt mycket i vad som kan kallas för ett abstraktionsplan. Vi lever där och då, vi lever hos de där människorna. Jag tänker på min mamma där borta, jag tänker på vad som ska hända i framtiden, jag tänker på vad som har hänt, och jag kan leva enormt mycket, kanske ibland för mycket, i allt det här andra, bortanför här och nu. Så att vad vår verklighet är, en mänsklig verklighet inkluderar ju alltid det som inte är här och nu. Och jag tänker att fiktionen alltid börjar i den aspekten av mänskligt liv. Att vi bara kan kasta oss ut för i andra sammanhang. Och idag så är det ganska vanligt att vi både känner och tänker och förstår att vi kan behöva odla de här nuhären. Och bli bättre på att knyta de här abstraktionsplanets alla bortanför till vad jag ska göra här och nu.
Men tankar och fantasier, det kan man ses som en del av mänskliga verkligheten ändå.
Ja, alltså i den bemärkelsen att vi lever genom att ljuga för oss själva i väldigt hög utsträckning. Vi lever i olika typer av illusioner och självbedrägerier och påhittade uppfattningar av andra människor om vår egen framtid. Och vi spinner, om man ska tala med Freud, alltid någon slags hjälteberättelse om oss själva och en fantasi där vi liksom ensam protagonist besegrar allt och kommer ut på andra sidan självförverkligade.
Alltså Karin undrar ju om det här är en annan verklighet. Och
jag tycker att jag duckar frågan lite.
Jag är beredd att svara ja på den frågan. Alltså jag tycker, vi pratar om möjliga världar och så vidare. Att något är sant i en möjlig värld, någonting är sant i en fiktiv värld eller falskt i en fiktiv värld. Om det där strypmordet skedde eller ej, det finns ett korrekt svar på den frågan. Mordet genomfördes av Otello. Så att jag tycker inte det är något problem att tänka, men det innebär ju samtidigt att det här är en typ av verklighet, vi kan inte delta i den som du påpekar, Lyra, och vi kan bara betrakta den. Den har ju inget budskap heller då, tror jag, den påstår ju ingenting, utan den är som vilken verklighet som helst. Man kan lära sig någonting av den, men som man möter en människa i verkliga livet så kan man lära sig någonting, tror jag, och kanske träna sin empati, jag vet inte riktigt, genom att leva sig in i karaktärerna eller så. En speciell twist på den där frågan om den är verklig, det är ju det här med realismen och realistisk fiktion i så fall. Michael Dummett, en filosof, har sagt att vad som karaktäriserar en realistisk framställning är att lagen om den uteslutna tredje gäller. Och det tycker jag är spännande att fråga sig när man läser en roman, om den är realistisk i den betydelsen.
Då får du förklara vad det innebär.
Är det så att det alltid, för vilket påstånd som helst, så är det antingen sant eller falskt där. Hade hon strumpor på sig till exempel eller inte i den där scenen? Ja, författaren har inte upplyst oss på den punkten. Är det en realistisk framställning, då tänker jag som läsare, jag vet inte om hon hade strumpor på sig, men hon hade strumpor eller inte strumpor på sig i situationen. Så att, och då är konstverket, skulle jag säga, realistiskt. Om man lämnar ut det sånt, då är det fortfarande en verklighet, men den uppfyller inte krav på realism. Så det där verklighet, om man kräver realism av verklighet, så måste man också kräva det här med lagen om den uteslutna tredje. Det finns sanna påståenden som författaren inte upplyst om. Men i huvudsak svar på frågan är ja, det är en verklighet. Man kan vara objektiv i sina omdömen om denna verklighet, trots att det är naturligtvis en fiktiv verklighet. Precis som en möjlig värld bara är en möjlig värld, till skillnad från den aktuella världen. Men det går att göra påståenden om den också, de är sanna eller falska.
Jag förstår nog inte riktigt varför vi ska använda ordet verklighet om fiktionen i så fall. Men ja, en annan sak som jag kommer att tänka på nu, det är ju också liksom problemet som uppstår när de här gränserna suddas ut, alltså i den stora trenden med autofiktivt skrivande, självbiografiskt baserat fiktivt berättande som vi har sett i litteraturen de senaste decennierna. Och då, det är som att man tillåter sig fiktionens privilegier, det vill säga att plocka bort moraliskt ansvar och så vidare, samtidigt som man laborerar med verkliga människor, med verkliga livsöden och sådär. Och där uppstår ju kanske en epistemologisk fråga av intresse. Att vad är det, eller snarare en moralisk fråga av intresse om jag ska vara helt ärlig. Vad är det för typ av ansvar som kan utkrävas författare som laborerar med verkligheten på det här sättet? Och vad är det för typ av ansvar som kan avkrävas läsare som avnjuter de här berättelserna? Har man en skyldighet att fråga sig vad som är verkligt och inte?
Men då bryter man ju den här fiktionen, tycker jag. Alltså, så att, är det ren fiktion, då finns det inget påstående om världen eller så, även om den liknar saker och ting i världen. Men om du har ett avsnitt i slutet av din bok där du bryter den där fiktionen, då har man ju som läsare rätt att läsa det här inte som, skulle jag säga, litteratur längre, utan som påståenden om verkliga personer.
Men det är ju inte sådär svartvitt.
Alltså, men det kan ju också blöras till på det viset att det är otydligt, som vissa författare gör ju också med autofiktionen, att man, även de avsnitt som ser ut att vara autentiska är också en bara högre grad av fiktion. Det är väl normalt så man läser också autofiktion, skulle jag säga, och då är man befriad från det moraliska ansvaret.
Här skulle vi kunna använda ordet verklighet på lite olika sätt. Vi har ett förslag att använda verklighet som liksom olika världar. Jag uppfattar att det är så du använder det, Torbjörn. Men vi skulle också kunna använda ordet verklighet som människans verklighet. Alltså den plats där vi lever våra liv. Och då skulle jag säga att fiktionen snarare är en del av människans värld. Inte liksom separata världar, utan en del av vår verklighet. För det är så vi lever våra liv. Men vi skulle också kunna skilja det ifrån och säga nej, verklighet är bara våra sinnliga nu här. Och då använder man orden på tre olika sätt. Så här behöver man till att börja med komma överens om vad betyder ordet verklighet.
Det tyckte jag var en bra elegant avslutning. Jag tycker alla tre ser ganska nöjda ut också. och då är detta lilla hörn av verkligheten slut. Om man talar om ett slags utsträckning i tiden där en arbetsmiljöskada.
Nu blev jag stressad, Cecilia.
Fråga filosofen är slut. Ni har hört Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola, Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i filosofi vid Stockholms universitet, och Lyra Ekström Lindbäck, filosof och författare. Tack för att ni var med.
Tack.
Tack till alla er som har skickat in frågor. Fortsätt skicka in till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Producent var Marie Liljedahl, tekniker Maria Stillberg, Cecilia Strömberg-Wallin heter jag. Kul att du lyssnade. Vi hörs.